Det är fredagen den 19 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Varmt välkomna till ännu en fredagspodd med Svenska Dagbladets ledarredaktion. Det är fredag, det ringer snart in till helg och det är folkligt, festligt och fullsatt. Kulan är i luften, det bubblar i blodet, groggen är på kylning. Våren stack ut näsan förra veckan för att pröva sina vingar men slog i backen rejält och nu väntas järnnätterna återkomma. Men det blir ju trots allt ljusare för var dag. Vitsipporna trotsar aprilvädret och reser sig störst ur dikesrenarna. Och sirenernas knoppar är sprickfärdiga som pubertetsakne. Och kirskålskotten klär sluttningarna likt en grönluden matta. Här i poddstudion går stämningen, kan jag berätta, nästan att ta på. Det är laddat, det är lystet. Likt löddriga kurirhästar med forntida budkavlar står de redo. Mina kollegor, för att tycka, tänka, vittna och förkunna om den vecka vi snart har bakom oss. Och de heter Tove Livendal, Paulina Neuding och Peter Wennblad. Och jag är så glad att ha dem hos mig. Välkomna!
Tack snälla du. Man skulle nästan gnägga lite grann här, känner jag.
Stampa lite med foten i stallgolvet. Tove, vårt inventarium här i fredagspodden, Mattias, är han suspenderad på grund av liberala könsbytesuttalande, eller vad hände med honom?
Nej, han har åkt ut på utlandsuppdrag.
Oj då, det låter spännande. Mm. Under eget namn eller under antaget namn?
Nej, jag kan nog säkert själv inte säga något mer.
Nej, vi får se om han återkommer.
Det hoppas vi verkligen.
Är det bra med dig, Tove?
Det är mycket bra, tack.
Paulina,
hej.
Dig stänger man inte av för lättsinne inför könsöverskridande verksamhet.
Nej.
Nej. Hur mår du?
Bra, tack.
Förstod du vad jag frågade?
Nej. Nej.
Du är varmt välkommen. Peter, hur är det på din kalkstensö?
Ja, jag har ju redan förvarnat om att jag är på jättedåligt humör. Men jag känner mig redan lite gladare efter din introduktion.
Precis. Är det någonting du vill berätta för lyssnarna om? Varför är du så sur?
Möss i sommarhuset, trasig luftvärmepump, saknad datorladdare, snö på marken. Mm. Allt är dåligt.
Det där låter som en medelålderskris i sin prydno.
Du behöver ta en löptur, Peter.
Oh, nu blev jag, vet jag inte om jag blev gladare.
Nu fick han löpa knä och hälsporre på en gång, kände jag nästan där.
Vi kan införa ett nytt moment.
Paulina ger olika råd.
Precis, uppbyggliga råd.
Nej, det ska vi inte alls göra. Eller, ja, Paulina ska snart få ge råd, men inte angående i sådana lekamliga saker, utan mer andliga. Hörrni, ska vi köra igång?
Ja. Mm.
Då, ja, är det någon som har bytt kön än förresten? Nej?
Inte eller, sist jag kollade.
Nöjda med era pronomen? Nej, nu raljerar jag lite om könsbyteslagen, men det var ju en stor sak i veckan. Vissa av oss var anhängare av den, sidan som helhet var ju motståndare och varnade för det här. För det var ju så att i onsdags röstade riksdagen igenom det utskottsalternativ som nu ska bli lag. Och Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Jamal El-Haj röstade för. Och KD och SD röstade emot. Dessutom bröts partilinjen av en socialdemokrat och en moderat. Men det interna upproret i den moderata riksdagsgruppen, som på förhand spekulerades om, det uteblev. Tove, som sagt, du och sidan var ju emot. Hur illa tycker du det är att lagen gick igen?
Jag är ju bekymrad över konsekvenserna, de långsiktiga konsekvenserna av det. Jag tycker att det är vårdslöst att fatta en sån här lag när det sker mot en bakgrund av att vi inte vet, vi kan inte förklara den här enorma ökningen vi har fått av personer som har sökt sig till vården med uppgiven könsdysfori och där det ändå finns ganska välgrundade hypoteser till varför det är på det här sättet. Och det är med omsorg om vad de här personerna kan lockas in på för irreversibla vägar som jag tycker att det känns vårdslöst. Jag hoppas att jag får fel. Jag hoppas att det inte kommer att påverka särskilt mycket, men jag känner mig orolig.
Paulina, du är också orolig, dels för det som Tove säger, men också en annan sak, nämligen de politiska konsekvenserna av detta. Berätta.
Absolut, jag vet inte om det är en oro, men man kan ju notera att Moderaterna får problem. Och där har Peter och jag varit lite oense på Twitter. Vi har Twitter rasat mot varandra. Peter trodde inte att det här skulle påverka Moderaterna. Jag tror att det kan påverka dem ganska mycket, därför att deras utrymme krymper. Alltså Moderaterna kläms mellan en vänsterfalang som inte kan förlåta dem för att de samarbetar med SD, och en högerfalang som kanske inte kommer förlåta dem för att de gick med vänstern i ytterligare en kulturkrigsfråga. Och det här är så intressant, för att när jag pratar med folk som jag pratar med, så säger de lurade oss en gång, inte en gång till. Vi förlät dem för immigrationen, men vi kommer inte förlåta dem en gång till. Sen pratade jag med en kollega som hade pratat med ledande moderater, och de säger tvärtom. De säger så här, jaha, vi har aldrig träffat någon som är emot den här lagen. Vilket för mig ytterligare bekräftar att man befinner sig i den här woke bunker som man befann sig i före 2015.
Precis, för din text börjar med ett exempel där du träffar en ledande person inom det moderata valmaskineriet som då helt enkelt säger att man ska inte lägga om kursen i migrationsfrågan, trots att man förlorar väljare till Sverigedemokraterna, för att de väljarna är ändå, de är skräp, de behöver man inte, utan man klarar sig bra ändå. Det var ju en analys som man då fick gå ifrån ganska snabbt efter.
Ja,
och du menar att samma sak händer nu igen? Alltså.
Ja, det var så att jag satt ner med en person som var ledande inom då valmaskineriet inför valet 2014, och jag sa att om inte ni lägger om migrationspolitiken så kommer ni förlora en massa väljare till SD. Och svaret jag fick då, det var, de väljarna är vi inte intresserade av. Och sen dess har ju Moderaterna då ändrat sig. Man är intresserad av de här väljarna, man är kraftigt intresserad av dem. Men i den mån de väljarna har sagt, okej, ni får en chans till, vi förstår, det här var liksom en grupppsykos, vi litar på Ulf Kristersson på att han städar bort det gamla Reinfeldt-spåret i partiet. Den gruppen riskerar man ju verkligen att alienera nu.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Nu ska du få mothugg. Peter, du tror ju inte som Paulina, som vi redan antytt. Vad har hon fel i?
Ja, jag tror att hon överskattar betydelsen av den här frågan. Alltså, när det gäller migrationen, så var det ju så att där fanns det ju en väldigt stor opinion som hade en annan uppfattning än vad Moderaterna hade då, och som dessutom tyckte att migrationsfrågan var ganska viktig. Nu vet vi att det finns en liksom rätt stor opinion som var kritisk till den här lagen, men jag tror inte att den kritiska inställningen är särskilt intensiv, så att jag tror att det här är en fråga som möjligen kan få lite konsekvenser i det korta perspektivet, men vi vet av erfarenhet att väljare har ganska kort minne.
Paulina?
Och det här, jag menar att du bor i en liberal bubbla, Peter. Alltså, det finns en sån här, man underskattar hur starkt människor känner inför de här kulturkrigsfrågorna. Det är så lätt att säga, men det här är ju liksom transfrågan. Den rör ju bara liksom ett hundratal individer per år eller vad det kan vara. Och så är det inte, utan det här blir en symbolfråga, och jag tror att många kan bli förvånade över hur det här påverkar Moderaterna. Och sen så är det en sak till. Alltså, det hände något intressant under den här långa, långa riksdagsdebatten om det här, när en SD-ledamot, Alexander Kristiansson, han sa, vi har professorer som pratar om social smitta. Han pratar om trans, alltså att ungdomar påverkas av varandra och tänker att de är trans, speciellt unga tjejer. Och då fick han ett svar från Moderaterna, Johan Hultberg tror jag att han hette, Moderaten som försvarade den här nya lagen. Och han försökte brännmärka det här begreppet social smitta. Han sa så här, social smitta, vad är hans värld då, inte direkt något positivt laddat ord. Om man använder det i samma mening när man pratar om personer som är trans, tycker jag att det ger en ganska olustig smak och känsla. Sen försöker liksom tabuisera det här social smitta. Men grejen är att social smitta är ett helt vedertaget begrepp inom psykiatrisk och psykologisk forskning. Speciellt i samband med trans, eller inte minst i samband med trans. Alltså man har kunnat belägga att det finns en social smitta. Men det här försöker Moderaterna göra till ett tabu på samma sätt som man höll på kring migrationen. Fakta tabu förklarades. Man fick inte säga det här för du ger mig en olustig känsla och då får inte du säga så. För om du säger så är du dum och dålig och ful. Mm. Eller gör någonting fult.
Det är inget särskilt effektivt sätt att vinna en debatt att sätta tabu för vissa ord.
Ja, eller visa att man inte är inläst på forskningen.
Hörrni, som Paulina sa så hade ni haft en liten Twittermatch. Då skrev Peter så här först. Oaktat sakfrågan, jag tror inte ett ögonblick på att könslagen kommer leda till valförlust för M2026. Och skulle det hända beror det mindre på sakfrågan och mer på hur delar av partiet underminerat sin egen partiledare. Varför Paulina svarade så här. Oj, då tror vi olika. Det är ett krympande utrymme mellan alinerad vänsterflank på grund av högersamvete och alinerad högerflank. För vilken kulturfrågan är på allvar och som inte glömmer detta. Varpå då Peter säger att av våra läsardata så våra läsare är ju i hög grad borgerliga kärnväljare kan man få en indikation om hur mycket frågan engagerar. Inte särskilt i min slutsats av siffrorna. Det här är väldigt intressant. Berätta Peter.
Kan inte vi ha en egen podd där du läser upp Twitter?
Det här är meta på en helt ny nivå.
Ni får twittra om det.
Nej, men jag är ju den som på redaktionen som har det huvudsakliga ansvaret för att se hur våra läsare beter sig, vilka ämnen som engagerar dem och vilka ämnen som engagerar dem mindre. Och då kan jag konstatera att vi har ju skrivit en del i den här frågan och absolut, det blir läst men det sticker inte alls ut på samma sätt som vissa andra kulturkrigsrelaterade frågor. Så att jag drar inte min slutsats utifrån att jag lever i någon
liberal bubbla.
Liberal bubbla utan utifrån tusentals datapunkter.
Apropå datapunkter, vem vann like-matchen på Twitter?
Ja, eller får jag gissa? Hur var det med det?
Det såg ut som Paulina vann den. Men, okay.
Jo, fast det måste jag ändå säga så här, Paulina vann den, men det var väl typ en ratio 2-1 tror jag. Och då kan man jämföra med om jag går i polemik med till exempel Anders Lindberg, då brukar jag minna med en typ en ratio 1000-1.
Så, inga jämförelser i övrigt.
Nej.
Och så vidare. Ja.
Men Paulina, bara en liten parentes här. Mm. Oj, då tror vi olika. Det är ju inte dåligt passivt aggressivt. Det är inte det något så här liksom Dolores Umbridge-nivå. Så här, oj, 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 vi tror olika. Men
precis. Du ska få den här speciella pennan och skriva med på din egen hand.
Exakt. Sådana vibbar. Så vad tonar ner det där? Nej, tillbaka till allvaret. Vi släpper in Tove. Här finns då en farhåga eller en spaning från Paulina helt enkelt att Moderaterna och övriga borgerliga partier kommer tappa medan då Sverigedemokraterna som profileras åt annat håll kommer vinna på detta. Tror du också så?
Jag vet inte. Om jag går till mig själv, jag är ju besviken på att Moderaterna landade här. Jag tycker att de så här, vanhedrar den positionen som sunt förnuftpartiet som de ändå som ganska stabilt har försökt ha som någon slags hedersmärke. Och de läsare som hör av sig till mig kring det här uttrycker sig på ungefär samma sätt som ja, för vissa när det gäller migration, men också när Moderaterna ingick decemberöverenskommelsen. Att det är liksom en det här är, partiet beter sig så som man inte tänker sig att det ska göra. Samtidigt så är det inte en fråga som gör att man väljer Sverigedemokraterna istället. Det är för att det är för många andra saker. Har man varit moderat i 30-40 år så man kan bli besviken. Man kanske inte blir en aktiv valarbetare och det är möjligt att man kanske överväger soffan som alternativ. Men jag tror inte att man går och proteströstar på SD. Mm.
Några som tror som Paulina eller som hoppas på det snarare, det tror jag är Sverigedemokraterna. Jag var inne på deras toppkandidat Charlie Weimers Twitterkonto och han skrev så här, Moderater, alltså riktar sig till moderata väljare. Det finns ett konservativt och frihetligt alternativ i EU-valet som tar strid mot Vogue. Och så skrev han också, en kartläggning som Peter Nyheter gjort visar att samtliga riksdagspartier utom ett, Sverigedemokraterna, stöttar Black Lives Matter. Vilket visst är ganska långt ifrån den huvudsakliga frågan, men det är uppenbart att därifrån tror man att man kan exploatera den här så att säga sviktade förtroendet som Paulina pratar om.
Ja, det är klart att man kan. Alltså, och återigen, alltså, om Moderaterna ska stå i riksdagen och säga så här, ah, men de här orden de tycker inte vi om och de tycker vi är otäcka och obehagliga och sådär. Alltså det ansvarsfulla att göra det i läget, det är att göra vad Kristdemokraterna i Tyskland gjorde under decennier. När man sa höger om oss får det inte finnas någonting. Men då får man också bevaka sin egen högerflank. Då ska man inte bestämma att 16-åriga flickor som har pyton och skär sig att de ska få byta kön till pojke. Liksom, någonstans så får man ju ta ansvar för vad det är för parlamentarisk situation man skapar.
Men jag måste ändå invända, jag tycker att liksom woke-etiketten känns ganska irrelevant här. Alltså, om man tittar på liksom, Moderaterna och Liberalernas argumentation i den här frågan så är ju inte den genomsyrad av någon liksom, transideologi utan ganska liksom, rationell, de har ganska rationella resonemang. Och det här är ju dessutom en lag som är vad säger, beredd av ett kristdemokratiskt statsråd. Så att liksom, jag ser inte alls det i den här frågan. Jag ser att väldigt många vill att det ska vara en sån fråga. Men jag tror inte att det är sådana drivkrafter som Moderaterna och Liberalerna har i alla fall.
Jag ska säga det där med att vilja. När jag var ung och oförstörd för över 15 år sedan så var jag engagerad i den här frågan om FRA-lagen väldigt mycket. Och det var ju också en liknande strid då. Och då var jag väldigt besviken på de borgerliga partierna. Och då gick jag omkring och tänkte så att det är säkert många där ute som tycker som jag som nu. Så nu är det kört för de här dumma jäklarna som har kört över oss. Men det var det ju inte, utan Moderaterna gjorde ju sitt bästa val någonsin och 2 år senare. Och då var FRA-frågan ganska bortglömd. Så sånt kan ju ske.
Jo, men det här är ju en helt annan situation. Man får ju titta på så här realiteter och väljarflöden och så. Alltså en talande sak tycker jag var att DN på ledarplats idag, Isabel Hadley-Kamps, skrev att ja, men det här påminner mig om vad Moderaterna skulle kunna vara. Nu gör de äntligen rätt. Men det är ju typiskt, alltså DN kommer inte stödja Moderaterna därför att de samarbetar med Sverigedemokraterna. Det är inte längre ett parti för den typen av vänster inom borgerligheten så att säga. Så att det finns lite utrymme att manövrera på om man alienerar sin högerflank och dessutom precis genom samarbetet med SD har visat att SD är en legitim röst i riksdagen, vilket man ju också har gjort. Alltså man har ju skänkt legitimitet åt SD och att i det läget alienera högerväljare, och jag tror ni underskattar hur pass mycket högerväljare blir alienerade av en sån här kulturkrigshandling, för det är definitivt det handlar om.
Bara så din tes ska bli falsifierbar. Vad ser du framför dig när det gäller M:s väljarstöd framöver i undersökningar och val? Hur mycket tappar man och när?
Jag tror att man tappar... alltså Skärholmen är också en faktor. Jag tror att Skärholmen påverkade SD-stöd på ett positivt sätt.
Det tror jag också.
Det sätt som Jimmy Åkesson gick ut på. Och det faktum att man fortfarande inte sitter i regering. Men också det här, jag tror att det kan bli en påtaglig faktor både i opinionsundersökningen men också i valet.
Tove.
Alltså EU-valet pratar jag om nu.
Tove.
Alltså jag har ju inga problem med att Moderaterna eller något annat parti för den delen heller intar en position som kan få dem att förlora väljare. Nu, och det finns ett skäl till att jag sitter på en ledarsida och inte jobbar i ett parti. Men utan jag tycker att partierna ska göra det de tror är rätt och försöka få med sig opinionen på det, även om det innebär då att man kanske får ökenvandra ett tag om man nu tror på sina idéer. Men här upplever jag ju då att det är inte en... Alltså dels så, mitt bekymmer handlar om att man överger en försiktighetsprincip som jag tycker behöver råda när man har att göra med barn och unga. Och sen så tror jag då inte heller, eller rätt sagt jag vet att det är många som inte röstade enligt sin övertygelse i den här frågan. Och det tycker jag också är synd. Jag tycker att man hade varit bättre att man hade låtit ledamöterna utifrån det osäkra kunskapsläge som finns för att rösta enligt egen övertygelse.
Peter, vill du slå vad med Paulina? Vinna tillbaka den där ginflaskan som jag blåste dig på förra året?
jag tyckte inte riktigt att hon levererade en, liksom, ett falsifierbart vad.
Men alltså, nu är ni lite så här... Ja, jag återkommer.
Jag kan fullfölja det du ska säga. Bara för att inte du anger en procentgräns så behöver det inte innebära att det inte ligger något i det du säger och att det kan straffas. Jag köper det. Sen så tror jag att det ser väldigt olika ut. Även i liksom Moderaternas väljarsegment så har du dem som på samma sätt som du kan se S-rosen i vissa begravningsannonser, de kommer aldrig att gå någon annanstans. Mm. Men sen finns det, tror jag, ett antal naturligtvis som har gått till SD i protest, och det finns säkert ett antal som så här, blir vredgade över detta. Och sen så tror jag att det är inte rättvist att avkräva en procentsats där, för att det är mer delikata dynamiska processer än så.
Så är det säkert.
Jag kan väl säga, om det är något vaket opinionsinstitut som gör en mätning där man på något sätt liksom tittar på intensiteten i den här kritiken mot lagen, så tror jag, kan jag sätta pengar på att den kommer vara förhållandevis svag.
Men ändå,
det var inte heller en exakt procentsats.
Men så här, ändå när vi diskuterar hur M långsamt säckar ihop och SD framträder mer och mer som det statsbärande borgerliga partiet, vilket vi är på väg mot, då är det här en del av historieskrivningen. Så.
Om den dagen kommer, så kommer det absolut vara så.
Mm. Absolut. Tack Andreas.
Och jag ska ju säga det också till er som lyssnar, att Paulina har haft rätt i det förhållande till mig många gånger tidigare i historien, så jag har den största respekt för hennes förutsägelser. Liten bonusgrej till. Du använder i texten uttrycket "förtroende kommer till fots och rider bort till häst".
Mm, det är väldigt elegant.
Väldigt fint. Jag har aldrig hört det förut. Kan man säga att misstroende kommer ridande med häst men går bort till fots?
Det viktiga är att man inte säger missförtroende, som alla säger. Har ni märkt det?
Misstroende, sa jag.
Men folk säger missförtroende.
Kan man säga så här? Förälskelse kommer till häst men lämnar till fots. Eller kommer lämna det till häst också?
Ja, det här öppnar för oanade nya möjligheter. Nej, men det här är inte mitt uttryck. Det här är Thomas Gyr. Ja. Det här kan mycket väl vara en sån här, ett
turkiskt ordspråk. Som ofta är helt oöversättningsbart. Att, ta inte bonden till åsnan, för då tar säden slut. Eller ja, bra. Ska vi lämna könslagen åt dess öde tills vidare?
Ja.
Mm. Ja. Anledningen till att Paulina låter så nöjd är att jag var grammatiskt riktig där. Hon har hackat på mig att jag använder felaktiga ord. Men det gjorde jag inte nu. Vi får väl se om siffrorna, såväl när det gäller könsbyten som det moderata väljarstödet, sticker iväg mot håll.
Jag ser på Paulina nu att hon undrar om du vet vilken ordklass dess är.
Nej, det är ju inte ordklass, utan det är satsdel. Men en sak som är
för oss
som är
berövade Esters Astra Dess-gestalt, vill jag minnas.
Men alltså, en sak som är rolig med den här diskussionen.
Gå du, Hans, efter.
Märker ni att vartenda lågstadiebarn numera vet vad pronomen är? Tänk om man kunde lära lågstadiebarn att skilja på subjekt och objekt och lära dem det och dem. Mm. Med samma liksom, samma entusiasm.
Men då måste vi ha någon sån här vokskäl. För anledningen att pronomen är viktiga, det är ju då. Ja, kan vi införa någonting? Men vi och dem pratar man ju mycket om.
Ja, precis.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hörrni, vi fortsätter med annat. Vi ska fortsätta prata om Moderaterna. I alla fall en tidigare sådan. Anna Kinberg Batra, landshövding i Stockholm, som är blåsväder efter att ha anklagats för att anställa kompisar till tjänster med höga löner utan korrekt utannonsering. Peter, vad är de allvarligaste anklagelserna mot Anna Kinberg Batra?
Jag tycker att det ursprungsfallet är det mest allvarliga, det vill säga den här anställningen som rekryteringen som skedde genom att sätta upp en lapp i receptionen.
Annons.
Ja, precis. Lapp eller annons. Eller som Viktor Bartkron kallar det för, ett förkläde. Så är det ju rätt uppenbart att det är liksom bara ett sätt att kunna bocka av en formell punkt i ett protokoll för hur man ska göra när man utlyser tjänster. Och sen är det ju, det framstår som rätt tydligt att hela liksom tjänsten i sig och hur arbetsbeskrivningen är formulerad, skakrav och sånt där är liksom anpassat med en specifik person i åtanke.
Mm. Vi ska snart prata mer. Vi ska bara lyssna på ett utdrag från TV4 tidigare i veckan.
De uppgifter vi har fått är att det var en lapp i receptionen. Stämmer inte det?
Det är en medieuppgift som har varit omkring. Jag kan förstå om folk reagerar. Det var en annons.
En annons i receptionen?
Där det står vad det är för kompetens man behöver. Nu ska ju justitie...
Var publicerades den annonsen, Anna Kinberg?
Det stämmer att den satt i receptionen.
Ja, det var en lapp i receptionen.
Det var en annons som sattes upp där.
Ja, ni hör ju själva. Och det här tänker jag, det här är ju sånt här typiskt liten detalj som gör att en story verkligen kan få fäste hos människor. Jag tänker Toblerone, någonting som alla minns. Det här kommer ju bli, får de gå för det här så blir det på grund av lappaffären. Så frågan är så här, Peter, är lappaffären så allvarlig att Anna Kinberg helt enkelt behöver sluta? Att hon har bränt sitt förtroende?
Alltså, jag är... alltid väldigt motvillig till att ha någon åsikt om folk kan sitta kvar eller inte. Det får hon avgöra själv, och regeringen får avgöra om de har kvar sitt förtroende för henne. Så att jag har ingen uppfattning där direkt, men det är klart att det här är ett jätteproblem för henne. Sen är det väl rätt tydligt att den här historien har ju tydliga drag av ett klassiskt drev, alltså där en ursprungshistoria som är rätt bestickande, sen liksom så kommer fram nya, så grävs det fram nya uppgifter som liksom sorteras in i samma narrativ, fast det handlar om delvis andra saker och med liksom fallande allvarlighetsgrad. Mm.
Men visst är det lite så att här har vi ändå fått, jag tänker exempelvis på Sigvard Marjas, en annan landshövding, de hade då klipp och klistrat i sina kvitton, och det blev ju en sån här fullkomligt underbar mental bild, landshövdingen som sitter på sitt palats och klipper sönder sina kvitton och sen tejpar ihop dem igen, vilket jag tror att var en del det som gjorde att den affären blev stor. Här har vi något liknande, någonting som ändå folk, förstår vad jag menar, Peter?
Det här är ju en ny alltså lappen, det är ju den nya stockholmare smartare lantisar, alltså som klibbar fast. Ja.
Och du säger drev, jag blev nästan lite nostalgisk, för det här liknar ju de mediedrev som vi upplevde för 15-20 år sedan. För att som ni vet idag så har ju medier mer och mer övergått att försöka hitta sina egna stories som man sedan driver, och man hakar inte jättegärna på andra stories utan man vill hellre ha någon egen. Men nu jobbar man i grupp, nu jobbar man, det är ett drev på riktigt, så att det känns från 2005 igen. Jag känner mig ung. Ja, Tove, hur värderar du det här?
Ja, nej, men det är, jag tycker att Peter gör en bra resumé av det som har hänt, och nu ska det här granskas och man ska titta på det rent rättsligt, men det finns ju en distinktion här som alla politiker förr eller senare blir medvetna om, och det är ju att det som är lagligt behöver inte vara det som är lämpligt, och man kan, man säger, förtroende får man
Det kommer till häst.
Det kommer, precis, det försvinner med en lapp i receptionen. Nej, men det är ju så här, man behöver kunna be sig eller bete sig på ett sånt sätt så att man inte behöver skapa såna här frågor och diskussioner överhuvudtaget. Och det var hon ju för sig tydlig med i TV också, att hon upplevde det som ett stort misslyckande att hon ens behövde ägna värdefull tid åt att svara på frågor om saker som inte har skött, som borde ha skötts på ett annat sätt.
Moderaterna är ett parti då som de är så att säga motsatsen till starke man, sossepampen. De är inget pampparti, de företräder vanligt folk, vill de att vi ska tro. Moderatpampfasoner gör sig inte så bra mot den bakgrunden.
Nej, verkligen inte. Och jag menar att det finns ett motsvarande sossepamperi som är välbelagt, det spelar inte så stor roll. Det är viktigt att reagera och protestera när det sker något sånt där som är uppenbart fel, och det är uppenbart liksom en rekrytering av en polare på ett sätt som inte är rätt och inte snyggt, alldeles oavsett vad våra antikorruptionsmyndigheter kommer fram till.
Mm, vi får se.
Och sen att Anna Kinberg Batra inte är bra i media, det behöver inte alla människor vara alltid, och det har hon aldrig varit, och det är liksom, alla har sina styrkor och svagheter, så att det är liksom, det ska inte vara så himla bestickande i sig, men hur det här har skett, det är klart att det är fel. Och att det funkar inte riktigt. Inga-Britt Alenius hade en jättebra text hos oss om hur våra myndigheter fungerar när det gäller korruption och saker som ligger nära korruption. Det saknas rätt typ av tjänstemannansvaret, allt det där. Alltså det fungerar inte som det ska. Och det här är ett jättebra tillfälle att fundera på om vi inte skulle ändra våra regelverk.
Vi får se. Nu ska ju JO granska det här, så vi får se vad man kommer fram till där. Hur hur fel det egentligen är. Vi får fortsätta följa storyn.
Där kan jag faktiskt nästan sätta pengar på att JO kommer vara kritisk. För JO har ju faktiskt vid ett tidigare tillfälle utrett just en lapp i receptionen. I det fallet var det på Statskontoret som utlyste en tjänst på ett liknande sätt. Och det var han kritisk till.
Mm. Det var lite som när Tove sökte poddredaktör och lappen satt väl nere i garderoben i källaren här bakom varningsbilder för tigrar.
Inte alls, men där kan man ju då säga, för att vara helt transparent, att du hade ju varit inne där och det är klart att jag hade en förhoppning om att du skulle vilja fortsätta med det, men vi har också den synen här att man ska lysa ut alla tjänster och ska ge alla möjligheter en chans, och man ska titta över liksom hur intresset ser ut, och det var många som sökte, och det innebar att det gav också Schibsted som helhet information om olika personer med olika kompetenser som är intresserade av jobb. Så att det är också av det skälet kan det vara ett värde att ha en process, och dessutom att du vet att du inte bara fick det för att du tyckte att det funkar så bra, utan att vi också gjorde det grundligt när du anställdes. Jag tycker det kan vara viktigt för dig också.
Ja.
Jag fick mitt jobb för att jag är kvinna.
Hörrni, vi ska gå vidare och vi ska fortsätta med moderater faktiskt. Vi ska prata en moderat till. Den här gången ska vi prata en moderat som heter Carl-Oskar Bohlin. Vi ska bara knyta ihop säcken kring den här historien. Peter, du har ju bevakat den här frågan, varit nyhetsledande. Kort repetition, Carl-Oskar Bohlin och Energimyndigheten, vad handlar det om?
Ja, gud, hur sammanfattar man det kort? Han anklagades för att har ägnat sig åt ministerstyre när han hörde av sig till Energimyndigheten angående den här historien med en person som var aktivist i Extinction Rebellion, men trots detta fick en säkerhetsklassad tjänst. Och när Energimyndigheten fick upp ögonen för det här engagemanget så förlorade hon omedelbart sin säkerhetsklassning och därmed också sitt jobb.
Mm. Och storyn som det påstods då, vilket inte stämde, det var ju då att ministern hade lagt sig i och fått henne sparkad, vilket då vi vet att så var det inte.
Nej, precis. Det fanns ju aldrig några belägg för det, men ändå så var det...
Nu finns det ju belägg för motsatsen snarast.
Ja, precis. Men ändå så spreds den historien sig. Ja, det var en jäkla massa medier som sprang i den riktningen.
Mm. Nu ska jag vara lite kaxig här, men jag vill ju närmast utropa det här. För ofta när man liksom bråkar vid ledarsidor emellan, så här, det är lite potato potato, får man vara ärlig med. Liksom, så här, det ligger i betraktas öga. Men det här är ju objektivt en fallseger för dig. Det är ju en knockout, Peter. Det får vi ändå säga. Tycker
ja,
jag.
Okej, alltså, okej, jag vann. Men så här, det är ganska lätt att gå upp i ringen. Alltså, eftersom jag hade skrivit om det här och varit i kontakt med Energimyndigheten och liksom hade... Redan innan Carl-Oskar Bohlin hörde av sig så hade ju jag fått höra från Energimyndigheten att hon hade förlorat sin säkerhetsklassning. Så att jag visste ju någonstans att jag skulle vinna. Det var ju bara frågan om hur jag skulle bära mig åt för att, liksom, för att komma dit.
Mm. Tove?
Ja, men sen är det ju det tråkiga är ju att när andra förlorar så förlorar vi också. Därför att det är så att vi alla medier på något sätt blir ju då och då dragna över en kam. Om vi har kollegor i branschen som inte gör sitt jobb så innebär det att förtroendet för medierna sjunker som helhet. Så att det är liksom, ja, i det här fallet absolut, Peter gjorde ju sitt jobb och hade kurage att säga det till sina kollegor, men det är ju som helhet så förlorade vi allihopa.
Peter, sen har ju en annan sak diskuterats här, vilket man väl mer och mer försöker få det som att låtsas som att det var huvudfrågan från början. Det är vilka engagemang man ska få ha när man jobbar på statlig myndighet. Har vi landat någonstans där, tycker du?
Alltså där är det som att poletten fortfarande inte har trillat ner hos de här som drev att Bohlin skulle ägna sig åt ministerstyre. Därför att det är ju inte alls det handlar om. Alltså det är ju säkerhetsklassningen här som är kärnfrågan, och där är det glasklart alltså att om man ska ha en säkerhetsklassad tjänst, då måste man bedöma om det finns intressekonflikter, lojalitetskonflikter, och det är ju helt uppenbart att det gör i det här fallet när en person som omedelbart vill stoppa all användning av fossila bränslen ska liksom ansvara för Sveriges naturgas försörjning och då dessutom inte har berättat om det här engagemanget, då är man ju diskad direkt. Mm.
Fast jag menar, då kanske det finns en del som tycker att hon borde inte vara det. Säkerhetsklassen borde inte vara så, för att vad man gör efter klockan 17 har inte att göra med det man gör på jobbet.
Nej, och det kan man ju tycka, men då är man ju helt irrelevant.
Anledningen till att det här fortsätter, det är ju att vänsterns version är ju ganska viktig i deras metanarrativ, att vi har en SD-regering som beter sig ungerskt, sparkar folk lite hit och dit. Tanken är väl att röra upp så mycket skit att det är lite ointresserad och okunnig betraktare tänker att den där Bolin, det är nog en elak fan när allting kommer omkring. Så får jag känslan av liksom att det är ändå därför
det har spunnits vidare. På det sättet är ju det här ett liksom fiasko för svensk beredskap i sig själv. Alltså, här har vi en minister som har liksom tvingats hantera, en minister för civilt försvar som har tvingats hantera desinformation. Det har faktiskt handlat om desinformation från våra inhemska medier. Det är liksom inte trollfabriker eller fientlig makt som har planterat falska uppgifter eller liksom spridit vilseledande information, utan det är egna medier med, liksom, med confirmation bias.
Mm. Så var det. Okej, okay, men då... Jag tror vi kan stänga den här boken nu, för nu är väl allt sedan dagar.
Fast jag skulle faktiskt vilja lägga till en sak som det är liksom det som upprör mig mest. Och det var ju att i den här historien så fanns det ju också historien om källan till de här uppgifterna. Alltså vem som hade uppmärksammat Energimyndigheten om att den här kvinnan hade det här engagemanget. Om honom har det ju spridits rent falska uppgifter, alltså... Det som började som en beskrivning att han hade lämnat Energimyndigheten var plötsligt att han blev sparkad. Och det är ju inte sant. Han lämnade på egen begäran. Jag har själv sett uppsägningshandlingarna. Men han är ju för alltid liksom märkt av det här. Så googlar man på hans namn. Det här är hans digitala avtryck nu. Att han misskötte sig på jobbet och fick sparken. Mm.
Det har du rätt i. Det ska förstås också med i boken When All Is Said and Done. Ja, kommer du göra någonting av det framöver?
Nej, jag känner att jag vill liksom bespara honom det jag har skrivit om det i sociala medier. Att jag tycker att det här, liksom, har man inte ryggrad att be om ursäkt för att man spred desinformation om ministerstyrelse, så kan man åtminstone be om ursäkt för att man svartmålade en person. Alltså redan från början att liksom gräva i vem som eventuellt var källa för fokusuppgifter. Redan det var ju moraliskt tveksamt och tveksamt om det var relevant eftersom uppgifterna var ju korrekta.
Okej, men då går vi i alla fall vidare. Då ska vi prata Eurovision som ska gå av stapeln i Malmö 7-11 maj. Det är bara några veckor kvar dit. Det Malmö som alltså firade Hamas terrorangrepp mot Israel med fyrverkerier och bilkorteger. Det Malmö där väldigt många inte vill att Israel ska tillåtas delta i tävlingen. Och det Malmö som har en historia kring Israel-hat och antisemitism. Poliserna så har utlyst det som kallas ett särskild händelse och begärt förstärkning från Norge och Danmark. 100 000 besökare väntas till staden och polisen räknar både med ett mycket högt terrorhot och med demonstrationer. Paulina, hur kommer det här att gå egentligen?
Ja, det vet man inte, men det är ju ett utomordentligt dåligt beslut av SVT att förlägga Eurovision till Malmö. Det gjorde man ju för några år sedan också. Du som älskar Mello, vilket år var det man hade?
2013.
Mm. Och då sa Eva Hamilton att Malmö var perfekt för den här typen av evenemang eftersom det var så många kulturer och så härligt och multikulti och hejsan hoppsan i Malmö. Och redan då var ju Malmö liksom, hade enorma problem med antisemitism. Som jag såg precis att Hugo Selling skrev på Twitter väldigt träffande att Malmö är så öppet så att judiska musiker måste sitta på hotellrummet hela tiden där. Dylikt.
Det är det råd som de säger.
Det är inte podden där vi läser upp Twitter. Men det är det Shin Bet och Israel har gett sin representant i rådet. Mm. Det är extremt dåligt omdöme att förlägga hela grejen dit. Peter, du har ju skrivit om säkerheten ur ett annat perspektiv, det är liksom så.
Jag tänkte precis säga det, Peter, du har skrivit om det här. Vad? Mm.
Ja, jag har ju varit i kontakt under en tid med personer som har jobbat under lång tid på ett säkerhetsföretaget Avarn i Malmö. För man ska vara medveten om hur liksom säkerheten sköts under Eurovision. Alltså vi har ju själva tävlingen på Malmö Arena eller i Hyllie. Och där ansvarar liksom SVT för säkerheten på arenan och kring. Sen har vi liksom polisen som ska upprätthålla ordningen i samband med de här demonstrationerna. Men en stor del av säkerheten under veckan, den sköts då av Avarn på uppdrag av Malmö stad. Det är liksom Malmö stad som arrangerar festligheterna på stan. Och enligt de här personerna jag då har varit i kontakt med, så är det ju i Avarns organisation i Malmö så är det antisemitismen utbredd. Det finns terrorsympatier, Israelhat, som gör att de är väldigt oroliga, som de har larmat internt om redan tidigare inför att Malmö står värd för World Pride för ett par år sedan. Men så att vad säger jag, Israels delegation ska skyddas av personer som själva kan vara Israelhatare.
Sen finns det ju också, som jag antydde, att Malmö kommun har ju en historia här. Deras tidigare KSO, Ilmar Reepalu, han gick ut 2010 och sa att kommunen inte accepterar sionism, det vill säga tanken att på att Israel ska existera som land accepteras inte av kommunen. Och han såg också sionism då som en ytterlighet som sätter sig över andra grupper och anser att de är mindre värda. Samma Reepalu benar ju också, det var väl du som intervjuade honom då, Paulina, att den judiska församlingen i Malmö var infiltrerad av Sverigedemokrater för att driva muslimhat. Samma Reepalu menar också att den judiska församlingen hade ansvar att ta avstånd från Israel för annars så för att liksom inte bli utsatt för hat. 2019 hade vi exempel SSU i staden, de demonstrerade under parollen krossa sionismen, återigen krossa tanken på Israel som land. SSU försvaret, som jag säger, det här ramsan har sjungits länge inom arbetarrörelsen. Paulina, den här storyn och bakgrunden, vad betyder det i sammanhanget?
Ja, alltså Obama skickade ju sitt sändebud till Malmö. Han hade ett sändebud mot antisemitism som han skickade till Malmö, Hanna Rosenthal, och hon satt i möte med Ilmar Reepalu, och hon kom ut i det mötet och sa så här, jag vet ju inte vad som finns i hans hjärta, men hans språk är ju antisemitiskt. Så att vi har hela den här bakgrunden. Och sen så är ju som... Jag skrev en text om det här nyligen när det presenterades en statlig utredning om framtiden för den judiska minoriteten i Sverige. Och det var liksom, hur ska man göra med kosherbutiker och det ena och det andra? Och så här, ingenting av det där spelar någon roll. Alltså, judar har levt i Sverige i 250 år och frågan är, finns det någon judenhet kvar efter 25 år av den här migrationspolitiken som vi har fört? Det är liksom det som är den stora frågan. Och det här drabbar långt ifrån bara judar. Jag har skrivit om hat mot etniska svenskar. Och innan något smartskaft skriver på Twitter och skriver haha, kan inte judar vara svenskar? Jo, det kan de. Men det här är två separata problem och en del av en större problematik.
Smartskraft gör sig icke besvär alltså. Tove, nu kommer inte Eurovision flyttas, för det är om några veckor, det är för sent. Men ja, hur orolig ska man vara?
Det är jättesvårt att säga, men man måste ju liksom ta situationen på allvar, därför att det är människors liv och hälsa det handlar om. Jag gick igår kväll längs Drottninggatan i Stockholm, och jag kan inte gå på Drottninggatan utan att tänka på dådet som hände och hur några minuter förändrar hela tillvaron och för en del på ett irreversibelt sätt. Så att det är klart att närvaron, vi har ju fått känna på, och nu senast i Bryssel, var vi fått känna på vad som händer när terror eller våldsverkare slår till. Och det är inför liksom riskerna det, och det är så här, nu är det man får betrakta det som en hög riskzon. Och samtidigt så jag är kluven där, för att det innebär ju också att ska man backa, nu kommer man inte att göra det, så innebär ju det en annan signal. Vi har ju haft en diskussion här i Stockholm som gällt den här kulturnatten som äger rum nu till helgen, där först då Stockholms stad meddelade att man hade sagt att man inte kunde marknadsföra Israels ambassads programpunkt av säkerhetsskäl. Sen har man ju backat från det. Och det tycker jag är rätt. Jag tycker att
man har gjort det visste inte jag. Det var ju alldeles utmärkt.
Man har omprövat. Mm. Så att det var, nu ska vi se, den 18, det var igår va? Då tog man ett nytt beslut.
Och kulturnatten är nu på lördag, så då kan man ju passa på
det ska man gå
förbi.
Göra.
Det finns massor av intressanta saker. Ja. Kan man gå förbi i stället, så kan man ta den också.
Ja, så jag delar ju inställningen att det var fel beslut att lägga det i Malmö. Nu hoppas jag att man vidtar precis alla åtgärder för att se till att det där kan genomföras. Det är rätt att inte ha backat på punkten att, om Israels medverkan. Så det är ju också den där att hur man förhåller sig till våldskapitalet och hotet om våldskapital, så det finns ju en poäng att man verkligen försöker stå upp, men då måste man göra och veta att man gör det med krafter man kan lita på. Det är därför de här uppgifterna som framkommer i Peters text är så allvarliga. Mm.
Peter, följer du upp den här storyn mer framöver?
Mycket möjligt. Jag noterade för övrigt att Avarn publicerade på sin sajt något så här goddag yxskaft svar angående det här, där man liksom varken man sa varken det ena eller det andra, så jag känner inte riktigt att de tar den här situationen på allvar. Sen förstår jag deras dilemma, alltså det är väldigt svårt att agera på människor med liksom olämpliga eller extremistiska åsikter, och det här är ju liksom att det finns många, att det nu, om det nu finns mycket många extremister i bland Avarns anställda, det är ju en spegling av att det finns det i Malmö. Mm. Men jag måste säga att jag är inte den som brukar liksom stressa upp mig, men jag är rätt orolig inför. Alltså jag får väldigt tydliga vibbar inför toppmötet i Göteborg 2001, där det liksom under de föregående månaderna hade liksom blivit ett allt mer upptrissat tonläge från den autonoma vänstern. Det var lite samma känsla där, att så här, i bästa fall blir det bara oroligt. I värsta fall går det fullständigt åt helvete. Liksom. Mm.
Ja, och man måste ju tänka på det som också Susanna Popova lyfte upp i sin högermarginal där, de här israeliska journalisterna som kommer till Malmö och får utstå spott och liksom utställa löften om att det kommer att hända saker. Och det är klart att de som uttrycker den där sortens så här, löften har ju lite att leva upp till också. Alltså det kan bli liksom självspelande. Om man liksom går och bröstar upp sig så där, så kanske man känner att man har något att leverera på.
Nu blir vi ju väldigt pessimistiska. Finns det någonting som kan göras under de här veckorna fram till Eurovision för att kyla av läget och försöka lugna situationen? Paulina, räcker upp handen.
Alltså, polisen tar ju hjälp av polis från Norge och Danmark. Det är ju ganska sensationellt i sig. Det är mycket möjligt att man klarar att hålla locket på, men låt oss betrakta det här som en formidabel varning och se vad det säger om vårt samhälle, var vi är någonstans. Mm. Alltså, jag är uppvuxen med Eurovision. Jag hade alla Eurovision från 1983 och framåt på VHS. Det brukade vara rätt civiliserade tillställningar utan att man var livrädd för säkerheten. Europa är inte där längre, därför att vi har bedrivit en fullständigt huvudlös migrationspolitik och inte lyckats med integrationen. Och om vi inte ser det, om vi inte liksom tittar väldigt noga på vad vi har fått veta om den här kontinenten och om västvärlden sedan 7 oktober, då har vi liksom inga utsikter att vända det heller.
Okej. Peter, vad kan vi göra fram till Eurovision, eller vad kan någon göra för att minska den risk och den oro, risk för att det hemska som du antyder skulle kunna hända verkligen händer?
Det är väl liksom hur man biffar upp säkerhetsarrangemangen. Jag tror att det är väldigt svårt, eller till och med omöjligt, att kyla ner känslorna. Alltså, vreden mot Israel, antisionismen, antisemitismen, den fanns ju där redan innan. Alltså det är många, jag har ju fått från flera liksom invändningar, ja men det var ingen som visste att det skulle bli krig när SVT valde att förlägga det här i Malmö. Men det, egentligen spelar inte det någon roll, därför att det var ett huvudlöst beslut redan innan. Mm.
Jag tänker ju så här, vi vet ju exempelvis uppretade folkmassor, vad som kan hända då, vad som kan hända med individer i uppretade folkmassor. Alltså att crowd management kan vi ju liksom bli någonting, ja, det är ju ingenting jag är expert på, men det är något, där får man verkligen hoppas att polisen väger in alla eventualiteter och har en plan helt enkelt för det liksom. För att jag menar, ja, det kan ju brinna i huvudet på folk helt enkelt där de befinner sig i en uppretad massa. Exempelvis. Ja, det är om det. Mm. Hörrni, det är dags att gå vidare.
Är det dags för?
Mitt favoritmoment, absolut. Tova, hur kunde du gissa?
Jag såg det något i blicken.
Det är ju det som heter svar direkt. Och då är jag stresstestar mina kollegors politiska reflexer och förmåga att blixtsnabbt skilja gott från ont och salt från falskt. Det går helt enkelt till så att jag presenterar några nyligen lagda förslag för mina kollegor och ber dem svara på om det är trams eller om de ska veta ut. Det vill säga, håller de med eller inte? Är de för eller emot? Och snabbt ska det gå, för nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni redo?
Ja.
Ja.
Vi värmer upp med Miljöpartiet. De går till Europaparlamentsval på några förslag som de kallar för Lex Orban. Detta berättar toppkandidaten Alice Bah Kuhnke på DN Debatt. Det innebär att de vill avskaffa vetorådet i ministerrådet för beslut i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Detta förhindrar ett veto från exempelvis Orbans Ungern. De vill aktivera något de kallar röstlås i ministerrådet. Och det då handlar om att auktoritära ledare måste stoppas från att nedmontera europeisk demokrati. Och detta går enligt Miljöpartiet att göra genom så kallat artikel 7-förfarande. Och de vill också införa en kraftfull EU-mekanism för att skydda demokrati och mänskliga rättigheter genom att frysa utbetalningar till vissa länder då. Ja, Ungern då antagligen. Vad säger ni? Ett Lex Orban i den här miljöpartistiska versionen? Ja eller nej? Jag svarar direkt.
Nej.
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 Vad förvånad det blir. Ska Peter plädera?
Alltså, jag fasade för det. Jag hörde bara att det var ett miljöpartistiskt förslag. Då säger jag nej.
Bra att du är transparent. Peter, ja. Tove?
Ja, då skulle jag väl säga att dels så finns ju en lärdom som jag kallar Lex Dö. Då. Och det handlar om att det ofta inte är bra att försöka ändra regler och lagar utifrån att man vill liksom hålla en särskild utpekad politisk kraft stången liksom så. Det brukar få oanade konsekvenser. Så dels så tycker jag att intentionen, alltså där ingången är problematisk. Om det blir liksom det uttalade, det ska vara Lex Orban, då har man på något sätt redan där gjort slut i gemenskapen. Om man liksom visat att vi ger upp tankarna på att vi ska kunna ha en fungerande gemenskap. Så det tror jag är olyckligt. Sen är det ju så att Europa är under otroligt stor ansträngning. Unionen har svåra frågor att hantera, men kommer att behöva göra det tillsammans och hitta sätt att göra det så att man kan hitta de minsta gemensamma nämnarna och vara starka på dem. Så att det finns, jag förstår vad man vill åstadkomma, men jag tror att det här är fel väg.
Jag tror det är en helt jävla livsfarlig väg, men jag får säga mitt. Men det ska inte jag göra, det är ni som ska ge svar direkt. Hörrni, vi tar en till. Skolan har blivit en experimentverkstad för politiker och pedagogiker. Förlåt.
Pedagoger?
Nej, pedagogiker.
Jaha, förlåt.
Istället för att ge lärare ökad tillit, frihet och bättre förutsättningar har man i praktiken gett dem ett allt mer omöjligt uppdrag. Det är dags att styra upp skolan. Det är dags att göra upp med NPM och återinföra en statlig regelstyrd skola. NPM är då, betyder då New Public Management. Det här är det bistra budskapet från Liberalerna i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Vad tycker ni? Behöver staten gå in och styra skolan mer direkt genom regler? Ja eller nej? Eller svar direkt.
Ja.
Nej.
Ja, men förlåt, jag ska inte argumentera här.
Du ska svara ja eller nej. Du ska ge svar direkt.
Ja, jag säger väl nej då.
Paulina, dina folkpartireflexer var i full funktion. Du var som att knacka med en hammare på knät där. Berätta varför.
Ja, så länge det är Folkpartiets impulser och reflexer när det gäller skolan som styr, så
är det behöver styras upp.
Ja, det behöver styras upp, men det måste ju fyllas med ett specifikt innehåll. Mm. Och det måste ju vara det här. Jag börjar bli trött på att man refererar till vetenskap hela tiden, men sunt förnuft. Alltså, vi vet ungefär vad som funkar när det kommer till pedagogik. Det som funkar är att om jag kan någonting så berättar jag det för dig och du antecknar det och sen så repeterar vi tills du kan det och så testar man tills du kan det. Alltså, istället för att vi sitter och är allmänt liksom postmoderna kring allting. Det här vet man. Man vet det erfarenhetsmässigt och man vet utifrån vetenskap. Ändå så håller man på och experimenterar hela tiden. Och då vore det faktiskt väldigt bra om staten gick in och sa så här, det här ska man kunna, ha en väldigt tydlig läroplan. Och sen var väldigt tydlig med, och de här metoderna använder man. Och sen så har man liksom har man betydligt mycket mindre utrymme till experiment.
Kan man säga att kunskaper kommer till fots men försvinner till häst?
Men man kan säga att du har ätit upp din hjärna med bröd och smör. Det är en annan sån här.
Peter, varför håller inte du med? Vill du ha kvar den här decentraliserade, relativt decentraliserade styrningen vi har idag?
Ja, men jag svarar nog nej, fast av samma skäl som Paulina säger ja. Det vill säga att det är inte... lärarprofessionen måste ges förtroende att göra sitt jobb.
Ja, men det är om
och inte fjärrstyras av folkpartister. Men de måste ju ha rätt verktyg på plats. Alltså, det är inte regler då som behövs, utan det är ju just till exempel betydligt tydligare läroplaner. Alltså, det är ju, som det är nu så är ju de verktyg som professionen får av staten inte särskilt användbara i deras vardagliga verklighet.
Du låter ju som här fjärrstyras av folkpartister. Du framställer det som en dålig sak alltså. Jag på kan berätta att det är det inte.
Kanske inte för folkpartisterna. Men...
Okej, tack för det. Jag hade en till, men det var så tråkigt. Vi går vidare. Ja, för det är dags för mitt stora favoritmoment nu. Det som vi kallar, är du smartare än en ledarskribent? Det är faktiskt mitt största favoritmoment. Jag har ett stort favoritmoment också när jag svarar på mail från folk som undrar vilket är egentligen ditt favoritmoment. Men för nytillkomna lyssnare ska jag kort berätta vad det här går ut på. Det handlar om att Svenska Dagbladets ledarsida de senaste generationerna förfallit från att varit en kvadratmeter stor trycksvarte vägg av liberalkonservativ dialektik till att en folkpartisnubbe sitter och raljerar i radio. Priset för denna chansering betalas också i form av detta moment, det vill säga en mer trams. Det vill säga fredagskviss av gängse pubmodell. Och ni där hemma kan också vara med och bidra till denna dekadans. Och gör ni bättre mina kollegor gör, då är ni förstås smartare än en ledarskribent. Och då tycker jag att ni ska skriva en lång insändare om att allt var bättre på Bomans tid. Reglerna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chans innan läst färdigt frågan så får man det. Men då slutar jag läsa om man riskerar dessutom minuspoäng. Ett svar per fråga och vinnaren får delta i en manifestation med rebellmammorna utan att få sin provanställning avslutad. Förra veckan var han Peter faktiskt efter en uppvisning som omfattade allting från fysik till Sting och majspiper. Just, jag ska passa på att be om ursäkt för namnsdagsdebaclet förra veckan, Tove, som du uppmärksammade på. Vi hittade på en namnsdag som inte var då, helt enkelt.
Det stämmer, vi la Arthur och Douglas en dag för tidigt.
Och det var inte alls bra. Nu är Paulina tillbaka, lyssnare, och jag kan säga att hon ser segervis ut. Hon skjuter rök ur nässpårarna just nu. Vi har haft Blur mot Oasis, Goda grannar mot Varuhuset, Edberg mot Becker. Men frågan är inte om inte Neuding mot Vennblad kommer att överträffa de andra. Jag vet att du också är med, Tove. Men...
jag bara noterar.
Vi får se. Jag tror detta kommer bli episkt. Är alla med?
Mm. Ja. Även jag.
Vi har ju pratat om Carl-Oskar Bohlin. Han är ju statsråd i Försvarsdepartementet. Det bildades år 1920 genom en sammanslagning av Lantförsvarsdepartementet och ja, vadå?
Paulina. Krigsdepartementet.
Det var fel.
Department of War.
Nej. Lantförsvarsdepartementet och ett annat departement gick samman och bildade Försvarsdepartementet.
Då gissar jag då. Statsförsvarsdepartementet.
Nej. Tove? Mm. Nej, Tove skakar på huvudet. Det är så enkelt som Sjöförsvarsdepartementet. Carl-Oskar Bohlin, då tänker jag på Carl-Oskar med annan stavning, tänker jag förstås på Utvandrarna. Nu vill jag ha namnet på några figurer i detta epos.
Jag har inte läst det.
Carl-Oskar och Kristinas granne som långt upp i medelåldern utvandrade från Sverige för att undkomma sin elaka hustru.
Paulina. Daniel.
Nej, han tog med sin hustru. Jaha. Han var ju gudfruktig.
Var du klar med frågan?
Ja, men precis. Såg du att Peter är på direkt och försöker ge mig minuspoäng?
Det var jag faktiskt inte. Fast, nej, det var jag, Peter. För nu kommer jag fylla på. Paulina straffas för hon får inte höra alla ledtrådar. Jaha. I Troells filmer gestaltas han av Hasse Alfredsons. Hans stora roll i historien är de många skabrösa berättelser han underhåller sin omgivning med.
Eftersom jag varken har läst eller sett Utvandrarsviten så... Jag körde.
Du läser ju mest Elmer Dictonius och lite sådana finare saker.
Ja, exakt.
Det var ingen skuld i det.
Lyssna på Sting och läsa Dictonius.
Jonas Petter heter han.
Det hade jag glömt.
Nästa person. Juders sockenhora som så småningom blir baptist och prästfru i Stråder.
Paulina. Ulrika.
Så heter hon. Delar vi ut.
I Västerjön.
Vad var det prästen hade? Jag glömmer hela tiden vad han hade i handen.
En riksdaler.
Ja, just det. Så var det.
Mm. I andra handen.
Ja, det vet jag inte.
Det vet jag ingenting. Hörrni, något intellektuellt utmanad dräng. I Sverige känd som tjuren på Nybacken. I USA tyvärr avliden. I...
Paulina.
Paulina.
Arvid.
Arvid. Så heter han. Han tog ut av en del av sin lön i brännvin. Mm. Det kunde man göra på den tiden. Hörrni, en sista Mille Moberg-fråga. Han skrev en så att säga, epilog till Utvandrarserien. En roman som utspelar sig 1962 i Kalifornien och som beskriver den svensk-amerikanska affärsmannen Albert Carlsons ålderdom och minne från hemlandet. Vad heter denna mycket kända roman?
Alltså det är utanför sviten?
Ja, den är egentligen helt utanför. Men han skriver den. Det är väl då den... emigrationens efterböljningar så att säga.
Ja, Peter, jag kommer bara på en annan, ja. Alltså Rid i natt.
Nej, den utspelas på 60-talet, så det var ju långt från Kalifornien. Det här tror jag ville skriva något om hur han skulle ju utvandra och biljetterna var bokade och allting, men så blev det inte så. Så jag tror han beskriver ungefär hur hans liv hade blivit ifall han flyttat till USA. Och det heter ju då Din stund på jorden.
Mm. Så är det.
Hörrni, vi ska tillbaka till Karl-Oskar och Försvarsdepartementet. Nu söker jag en tidigare titel på den som ungefärligen hade försvarsministerns uppgift tidigare. Titeln har medeltida anor men förekom också under 60-talet i Axel Oxenstiernas förvaltning. Den sista som fungerade såg han hette Carl Gustav Wrangel. Vilken titel tänker jag på, alltså som var chef för krigsmakten?
Ja, nu ska vi se.
Axel Oxenstiernas regeringsform kan ni förstås som rinnande vatten.
Det var så väldigt länge sedan.
Och så länge sedan.
Alltså Peter, jag gissar, ja. Det här riksråd.
Nej, det var det inte. Riksråd var ju hela regeringen så att säga. Det här var en av de här fem tjänstemännen som var chef för varsin kansli. Det är Marsk, heter det.
Mm. Jag är ju millennial, så jag var inte med.
Hörrni, med försvarspolitik och nu blir det jättesvårt. Mellan 1971 och 1985 var denne moderat ordförande för försvarsutskottet.
Paulina. Anders Björk.
Nej.
Nej.
Var du verkligen klar med frågan?
Ja,
men sluta nu, Peter.
Alltså, det här är en chans att revanschera er, för ni var ju så dåliga på Moderaterna förra veckan, så nu får ni en ny. En moderat, alltså i 14 år var han ordförande för försvarsutskottet.
Nej. En moderat alltså.
Nej, det är ingenting jag kan gissa er fram. Han heter Per Pettersson i Gäddvik. Mer politik. Vi nämnde ju tidigare dådet i Skärholmen, det har varit aktuellt i veckan. Området har inte alltid legat i Stockholm utan bytte kommun i och med att Stockholm helt enkelt köpte området från Huddinge. Detta något märkliga förfarande sköttes av från Stockholms sida av dåvarande finansborgarrådet, en man som senare blev landshövding i Stockholms län. Vad hette denna dåvarande starke man i Stockholm?
Peter?
Alltså
om han har varit landshövding, alltså var det Ulf Adelsohn?
Nej.
Men det var så att han hade varit först.
Han var finansborgarråd i Stockholm, i Stockholms stad alltså, och sen blev han landshövding för Stockholms län. Och, stark man i Stockholm under 60-70-talet. Mycket känd person. Nej, han heter Hjalmar Mehr. Mm. Hjalmar Mehr blev ju ett decennium senare känt som Almar Ner efter att ha försökt bygga ut tunnelbanan med stöd på patrull från trädkramar i Kungsträdgården. Nu 50 år senare byggs tunnelbanan från Kungsträdgården äntligen vidare. Vad kommer nästa station på blå linjen efter Kungsträdgården att heta när den nya banan öppnar 2030? Kommer ligga på Södermalm sidan.
Det här har vi haft uppe någon gång tidigare.
Ja, det. Jag gillar tunnelbanan så det är inte omöjligt.
Mm. Jag kan din typ, Andreas. Det är spårvagnar och tunnelbanor. Och...
Ja. Peter?
Jag kör Sofia.
Ja, snyggt. Rätt.
Oh. Mm.
Hörde du? Peter kunde också. Han är också nörd. Nu får du säga något elakt om honom också. Jag gillar Tolkien också.
Palmemordet.
Mm. Hörrni, kulturnatt i Stockholm i helgen. Jag ska kolla vad ni kan om olika nätter. Vad kallas en händelse 1934 då Hitler rensade ut vissa element i partiorganisationen? Och bland annat
Peter? De långa knivarnas natt.
Die Nacht des der langen Messer, precis. Då är du uppe på 2 poäng där också. Ernst Röhm, vad hette den paramilitära organisation som han var ledare för?
Peter.
Japp.
SA.
Japp, helt rätt. Sturmabteilung. Vad händer, Paulina?
Jag vet inte.
3-2. Vi tar en natt till, och då blir det musikfråga. Nu söker jag en grupp.
Paulina.
Paulina?
R.E.M.
Ja, helt rätt. Peter, spör i en musikfråga, hur känns det?
Det var lagg.
3-3. Det är den 19 april. Och idag är det faktiskt inte mindre än 37 år sedan The Simpsons debuterade i form av en kortfilm i Tracy Alban Show. Vem hade första repliken i det första Simpsons-avsnittet?
Paulina.
Paulina?
Homer.
Helt rätt.
Det kunde det, man ju det var gissa, en gissning, bara för att.
Ja. Ordet var well. Vem skapade The Simpsons? Han fyllde 70 år tidigare i år.
Paulina.
Paulina?
Groening.
Jag tror det var Groening, men ja. Matt Groening. Helt rätt.
Ja.
5-3. Matt Groening är ju från Portland, Oregon. Nu blir det film. Jag ska spela upp en filmreplik som handlar just om Portland, Oregon. Och jag vill veta vilken film det här är. Är ni med?
Mm. Best goddamn bartender from Timbuktu to Portland, Maine. Portland, Oregon for that matter.
Någon som känner igen det här?
Peter.
Peter?
The Shining.
Ja, helt rätt.
Mm-hmm.
Vem var det som uttalade den?
Ja, det var Jack Nicholson.
Mm, precis, när han hoppade på spriten igen efter att vara nykter i ett år eller sådär.
På tal om det här med nörd, jag måste bara säga att när jag kom till redaktionen idag så möter Andreas mig med: var inte 1999 ett fantastiskt filmår?
Det var ju det.
Ja, men så här, det vet väl inte jag.
Ja, men alltså Matrix, Talent Mr. Ripley, så vi pratar om American Beauty, John Malkovich, hur är John Malkovich? Alltså jättebra filmer.
Mm.
Det är det konstigt att säga.
Ja, synnerligen.
Ja. 5-4 till Paulina. Idag fyller prins Alexander 8 år. Han är numera nummer 5 i den svenska tronföljden. Mellan den 15 september 1973 och den 13 maj 1979 var den svenska tronföljden oroväckande kort. Den bestod bara av en person. Vem?
Paulina.
Paulina?
Prins Bertil.
Rätt. Prins Bertils yngre bror Carl Johan lämnade oss 2012. Han var då unik i europeisk historia genom sin härkomst. Han var den sista att dö av sin morfars mors barnbarnsbarn. Vad hette denna kända gammelfarmor?
Morfars... Ja.
You lost me.
Jag är
Paulina.
Paulina?
Drottning Victoria.
Självfallet. Oj. Sista barnbarnsbarnet.
Det var imponerande.
Hörrni, mer prins Bertil, eller mer Bertil Enstöring. I vilken känd tv-serie möter vi honom?
Peter? Skrotnisse.
Helt rätt. Skrotnisse, upphovsmannen heter Jan Löv. Han är också upphovsman till serien Ville som publicerades under 1970-talet. I den förekommer dåvarande statsminister Olof Palme, dock på ett sådant sätt att statsministern valde att säga upp prenumerationen på tidningen som serien förekom i. Vilken var tidningen?
Paulina. Nu ser jag vad som helst. Buster.
Nej, det var fel.
Nej.
Det här har ju så varit väldigt roligt om Olof
Palme. Jag har ju för ingen om.
Nej, men han skrev faktiskt ett brev och sa att det här var så hemskt att bli karakteriserad, så att han ville inte att barnen skulle se det och så vidare. Så han sa upp... En politiker som säger upp en tidsprenumeration.
Ja, han prenumererade. Det kanske inte var Buster nu. Nej.
Det här var då före tiden det alltså var antidemokratiskt att säga upp prenumerationer. Nej, tidningen heter Vi och finns ju fortfarande.
Mm.
Mer av Vi, det är ett personligt pronomen som uttrycker första person plural i subjektsform. Kan jag få andra person singular i objektsform, tack?
Paulina. Dig.
8 poäng.
Mm.
Det där var fusk.
Men vad var det?
Den var riggad.
Hörrni, nu söker jag en annan person. Vi ska lyssna på presidentvalskampanjen från 1984.
Vi är verkligen all over the place.
Ja. President Reagan har precis fått frågan om inte han är lite för gammal för att fortsätta som president. Och då så svarar han så här.
I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience.
Vad hette hans motståndare som dog för 3 år sedan idag?
Peter? Walter Mondale.
Det har du helt rätt i. Det gick inte så bra för Mondale. Han vann bara en enda delstat. Det var Minnesota som han själv kom ifrån. Hörrni, det innebär att Paulina skrapade upp 8 poäng och Peter 6 poäng. Grattis, Paulina.
Tack, men vänta. Hur gick det för Peter?
Han kunde Walter Mondale.
Ja, just det. Ja.
Så,
som på Twitter.
Då är vi äntligen färdiga. med det där. Det var väldigt lång frågesport. Tove, hur gick det?
Ja, nej, men jag, Jag tar som min uppgift att få våra lyssnare att känna sig smartare än en politisk chefredaktör.
Exakt, det är därför det är mycket blygsamt av dig. Hörrni, det var det jag hade bjudit på idag. Då återstår väl bara att önska en trevlig helg. Tove, har du något extra att säga till lyssnarna inför helgen?
Läs och lyssna i poddar om ni inte har gjort det. Men, och sen, för det lär ju inte bli något vårväder vad jag kan se. Så att då är det väl en bra tid att brygga sig lite te och förkovra sig.
Det låter som en alldeles utmärkt idé. De som jag ska skicka hem till brasan och tekannan och förkovringen, de heter Paulina Neuding, Peter Wendblad och Tove Livendal. Tack för att ni kom idag.
Tack Andreas.
Tack.
Och tack också till er som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat, men också om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Det är bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.